vare med er, och frid ifrån Gud, vår Fader, och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Stilla mig, Herre, inför dig. Öppna mitt hjärta och öra, så att du får mig saliggöra. Amen. Dagens predikotext är evangelietexten, Johannes 21, verserna 15 till och med 23. Evangelisten Lukas skriver i det tionde kapitlet om Jesus som sänder ut de 72 lärjungarna. Dessa är i tillägg till de 12 apostlarna som han först har kallat. Han har alltså kallat först 12 och så kallar han ännu 72. Skörden är stor, men arbetarna är få, säger Jesus. De 12 apostlarna räcker inte till, det behövs flera. Och dessa 72 lärjungar som Jesus sänder ut som missionärer får bland annat i uppdrag att be skördens herre om ännu fler arbetare. Antalet lärjungar behöver multipliceras många, många, många gånger om för att samla människor till Guds rike. Efter att de varit iväg och förkunnat Jesus och gjort kraftgärningar i hans namn kommer de glada och lyckliga tillbaka till Jesus och berättar allt de varit med om. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn, säger de. Lärjungarna uttrycker glädje över vad de åstadkommit i Jesu namn. Vi kan ana att de bildligt talat är nära att lyfta från marken och sväva iväg i lyckorus. För att de inte ska göra just det, sväva iväg, håller Jesus dem nere på jorden med sin förmaning när han säger: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Nyfrälsta, nyligen kallade till tjänst, ivriga och glada över att se resultatet av sitt arbete för Jesus, visar de omedvetet redan vilken Gud de är redo att följa, nämligen den gamla människan och allt han ska göra för Jesus. Jesus håller dem i öronen och rättar dem. Det är inte frukterna av deras gärningar i Jesu namn de ska glädja sig över, utan att de själva har en plats hos honom. Det är som om Jesus säger till gruppen av missionärer: det är ni som är missionen. Det är ni som är objektet för den allsmäktiges gärningar. Du lärjunge, du evangelist, du församling, du missionär, det är du som är missionen. Glöm inte det. Och så riktar Jesus istället deras hjärtan och öron mot honom som är den som uppenbarat dem allt om Fadern. All sin kunskap om Fadern får de genom Sonen, genom livets ord. Så binder Jesus dem till nådemedlen i deras fortsatta arbete i och för Guds rike. Nådemedlen, evangeliet i ord och sakrament, de goda nyheterna om Jesu gärningar för människan. Inte felaktigt, som det ofta blir när det blir fel inom kristenheten, nämligen människans gärningar för Jesus, den troendes bidrag, arbetet med och för Jesus. Jesus varnar själv för detta så vanliga, men för tron livshotande tankesätt och beteende, där den troende tanklöst tar Jesu plats som centrum och mittpunkt och det enda saliggörande. Jesus svar, ja, för detta är Jesus svar till detta som hotar all sann kristen tro och som därmed också är den ortodoxa lutherska kyrkans svar till allt som hotar den samma tron. Svaret till all form av gärningslära. Svaret till pietismen som har huvudfokus på det de gör med ordet istället för vad ordet gör med dem. Svaret till katolska kyrkan som kräver både tro och gärning från människan. Svaret till alla varianter av pingströrelse som gör omvändelse och tro till ett mänskligt beslut, en prestation och en gärning. Gärningslära är döden för den frälsande tron på Jesus Kristus som alena frälser från all synd. Svaret på hotet stavas nådemedel. Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds son, som uppfyllt Guds lag, sonat syndens straff, gått i döden och segrat över den för oss genom sin uppståndelse. Dopet, badet till ny födelse i Jesus Kristus, där vi blir Guds barn av nåd alena. Vi övergår från fiendskap till barnaskap hos Gud. Den heliga nattvarden, Herrens måltid, där Jesus ger av sig själv, sin kropp, sitt blod, offrat för oss, till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Nåden alena, där ryms inte mänskliga bidrag, inte det minsta. Det är som om Jesus är ett eko av sig själv, där han drar de 72 bort från sina egna åstadkommanden i Jesu namn till sig själv som sonen som uppenbarat dem, som har uppenbarat dem allt om Fadern. Jesus som den enda vägen till Fadern. Han drar dem till sig själv, bort från sina gärningar. Vi påminns Jesu ord till sina lärjungar vid ett annat tillfälle. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Och hindra barnen, det görs när deras gärningar läggs till evangeliet om honom, när de riktas in i sig själva och det de ska göra för honom. Vi påminns sanningen i dessa ord. Låt oss få höra om Jesus. För det är vad lärjungar, stora som små, behöver få höra. Om Jesus och om hans ord. Om himmel och om helvete. Både om synd och om nåd, där det ryms både tillrättavisning, förmaning och råd. Om Jesu kärlek till människan och om hans underbara gärningar för människan. Om himmelriket, där de lämnas hos honom och i hans famn. Och efter försäkran om himmelriket kommer amen. Det är sant och visst. Aposteln Petrus, han var en annan lärjunge. Jesus regelbundet behövde hålla i öronen. Han var en av de 12 utvalda apostlarna. Och han var i den innersta gruppen som formade en sorts ledargrupp bland apostlarna som bestod av Petrus, Jakob och Johannes. Det var dessa tre Jesus tog med sig undan resten av apostlarna när han bad till Fadern i Getsemane. Petrus, som betyder klippan, som spelar på hans klippfasta bekännelse till Jesus som Messias, inte på hans bräckliga fall i förnekelse av honom när Jesus väl tagits till fånga. Petrus är en sann lärjunge, inte olik de 72 som kallades av Jesus en tid efter honom själv. Samtidigt ivrig och modig och bräcklig och svag. Den uppmärksamme studenten påminns då kanske denna vackra latinske term från Luther som översatt till svenska lyder: samtidigt rättfärdig och syndare. För det är vad Petrus tillsammans med alla andra lärjungar är. Ett frälst Guds barn som fortsätter att synda. Och Petrus, han syndade grovt när han förnekade Jesus. Precis vad han lovat Jesus att inte göra i förväg, det gjorde han. Han avsade sig frälsaren i offentlighet bland andra människor. Han behövde därför också tillrättavisas och upprättas offentligt, både för sin egen skull, men inte minst för de andra lärjungarnas och den späda kristna kyrkans skull. Falsk bekännelse, falsk förkunnelse, det som drar bort från sann tro på frälsaren, det måste tillbakavisas, tuktas och förmanas. Och det naturliga är att det sker i samma forum där det uppstår, så att samma människor som hört det falska också leds på rätt väg igen av det som är rätt. Annars tar de skada på sin själ med den risk att de går evigt förlorade, och då är ju hela poängen med missionsgärningen borta. Den är ju att vinna människor för Jesus och det eviga livet. Mission och lära går hand i hand. Det måste gå hand i hand. Nådemedel och det vedvarande aktiva bruket av nådemedlen. Och när vi talar om nådemedel i den ortodoxa, den renläriga lutherska kyrkan, så menas också just det. Ett renlärigt nådemedel, ett renlärigt Guds ord och evangelium. Den som förvaltar ordets förkunnelse har examen varje söndag, och han är undantaget till Luthers förklaring till det åttonde budet om att tolka allt till det bästa. Om honom och hans förkunnelse ska inget tolkas till det bästa. Om en förkunnelse är felaktig ska den inte tolkas till det bästa, utan motsägas med sanningen, med Bibelns sanning, och inte en felaktig uppfattning av den. Falsk lära och förkunnelse dödar tron. Rätt lära, rätt förkunnelse föder och stärker den. Förvaltaren av Guds ord har därför ett jobb att göra i sitt bibelstudium och i sin förkunnelse. Söndag är för honom examensdag varje gång. Det är påskhögtid för församlingen varje söndag, så också för pastorn. Det är inte vardag, utan högtid med de förberedelser högtid för med sig. Och hur sorgligt är det inte? Är inte den herde som inte ger evangelieförkunnelsen sin centrala plats i ämbetslivet, där den sammanfattas som bäst i söndagens gudstjänst? Jesus i centrum betyder nådemedeln i centrum också för förkunnaren, pastorn och herden. Mind your own business. Mind your own business, säger Jesus till Petrus efter att han upprättat honom i skaran av apostlar igen. Det låter så träffande på engelska. Mind your own business. Sköt dina egna uppgifter. Eller som det står ordagrant, vad rör det dig? Vad rör det dig? Sköt dina egna uppgifter. Bry dig inte om vad de andra gör. Gör istället det jag kallat dig till att göra. Jesus måste fortsättningsvis hålla Petrus i öronen. Också efter att han upprättat honom som apostel och igen kallat honom till tjänst som herde för sina lamm och får. För vad är det Petrus börjar fundera över nu? Jo, när Jesus nu lovat honom att dö som martyr, bokstavligen att ledas dit han inte vill, så funderar han hur det ska gå med hans käre vän, som är en kär vän, hans medapostel, hans medlärjunge, Johannes. Hur kommer det nu att gå med Johannes? Hur blir det nu med hans död? Hur blir det nu med hans avslutning på livet? Funderar Petrus i all godhet. När vi förstår att Jesus håller på att lära Petrus att kapa banden till allt jordiskt som hindrar honom i hans arbete för Guds rike, i att sätta Jesus först och i centrum och behålla det så, så förstår vi kanske att Jesus igen tar tag i Petrus. Vad angår det dig, Petrus? Sköt du ditt, säger Jesus till honom. Han har inte kallat Petrus till någon sorts överapostel som ska grubbla och fundera över sina medapostlars trosliv och framtid. Gud lovar att ta hand om det. Petrus på sin sida har upprepade gånger visat att han har mer än nog med sitt eget uppdrag och sin egen tro och bekännelse. Han har tillräckligt med att själv hållas på den smala stigen. Jesu fortsatta tillrättavisning av Petrus är en befriande lärdom för alla kristna, ledare som lekmän. Jesus tar med sina ord effektivt bort all orsak till oro över det vi inte ser eller hör som angår vår nästa, varken nu eller i framtiden. Han tar bort all orsak till gissningar, antaganden, påståenden och grävanden och spekulationer i sådant som vi inte vet eller inte ska veta något om. Han tar bort all orsak till att gissa och tolka vad människor tänker eller känner. Sköt ditt eget, säger Jesus till varje pastor. Det betyder, ordets förkunnare ska sköta den uppgiften. Den är tillräckligt stor i sig själv för honom. Och då ingår att tillämpa ordet på sådant som han vet, sådant som kommer hans väg. Men han är varken polis eller kommunikationscentral, utan han är herde. Och han borde i egenskap av att vara insatt som herde veta att han varken skvallrar eller låter sig formas av skvaller. Det är inte hans uppgift att söka sådant som tillfredsställer hans egen fantasi och behov enligt hans gamla natur. Det inkluderar information om sin nästa. Men detta får inte användas som en ursäkt i att inte ta itu med falsk lära och förkunnelse, som ju är dödligt för tron. Hans enda vapen, men också det bästa vapnet för att möta det, är de aktiva och verksamma och genomträngande Guds ordet använt regelbundet och upprepat tills de som ska formas har formats och håller sig där. Med andra ord, en uppgift som aldrig tar slut för det ämbetet. För lekmannen och lekkvinnan betyder det att sköta sin kallelse i livet med de uppgifter det för med sig. För föräldern betyder det i realiteten att hålla reda på och ta reda på en massa saker om barnen. Det betyder det. Det hör till den uppgiften och till den kallelsen. Till uppfostrarrollen som ska fostra barnet i en trygg miljö. Men också här finns begränsningar. Rätten till sitt eget tanke- och känsloliv kan inte föräldern ta ifrån sitt barn. Också föräldern måste inse begränsningen i sin kallelse som förälder, i att söka det som faktiskt är till barnets bästa och sedan att låta bli att söka det som är till för att tillfredsställa sin egen fantasi, sin egen verklighetsuppfattning, sina personliga behov. Barn är en Guds gåva och föräldraskap en ärorik uppgift. Men barnen tillhör Jesus, och när de blir vuxna är den officiella biten av kallelsen över. Då är de själva vuxna som får sina kallelser. För maken eller makan finns likaså helt unika kallelser inom äktenskapet. De har uppgifter jämte mot varandra, gemenskap och stöd för varandra. På samma sätt som relationen föräldrar-barn ska vara en trygg relation, så ska den också vara det i äktenskapet. Man får veta mycket, men kan ändå inte förvänta att få veta eller förstå allt. Också här är tanke- och känslolivet och hjärtats tro något som den enskilde i all rätt måste få bevara och dela med sig efter behag och förmåga. Samma sak gäller för alla andra kallelser i livet. Vi får veta olika mycket, men ska inte veta allt. Detta är, som jag sa det, en befriande lärdom för oss kristna. Den är befriande i det att den hjälper oss ta bort ögonen från sådant som vi varken kan eller skall göra något med eller ha någon åsikt om. Den är befriande i det att den hjälper oss ha ögonen på Jesus och ha honom i centrum för våra liv och i våra liv. Den hjälper oss ha nådemedlen som det konkreta fysiska mittpunktet och rutinen i vår vardag som vi lever till Guds ära. För genom det skänker Gud oss nåd och den kraft som vi behöver för varje dag. Vi påminns bibelordet om att vi ska söka först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska vi få det andra i tillägg. Har vi Jesus och nådemedlen i centrum i våra egna liv, i våra familjers liv och i vår församlingsliv, så kommer resten av sig själv. Inte därmed sagt att det blir smärtfritt. Det var det ju inte för Jesus heller här på jorden. Men Gud har ändå lovat att ta hand om det, om våra liv på jorden. Vad så med församlingen som så gärna vill vara missionärer och tillrättaläggare för spridningen av Guds ord? Jo, den lever själv av nådemedlen. Och Jesu ord gäller också den. Mind your own business. Sköt ditt eget. Vad rör det dig? Ha Jesus i centrum och lev av nådemedlen. Låt det aktiva Gudsordet prägla varje samling, diskussion och beslut. Sträva efter att ge bibelstudiet plats i varje sammankomst och möte. Utgå från det gemensamma, bibelordet. Så kommer Gud välsignade. Så talar Jesus till vår lilla församling och så talar han till alla kristna församlingar, till alla kommittéer och styrelser, till alla kyrkoråd och symöten, till alla cellgrupper och aktivitetsgrupper. Kom ihåg att egentligen så är det ni som är missionen. Och gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Amen.